en podcast från Aftonbladet Ledare.
I förra avsnittet träffade vi Elisabeth Svantesson här i Starta pressarna. Denna vecka träffar vi Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson Mikael Damberg. Frågan är samma. Hur ska vi skydda Sveriges ekonomi från ännu en kostnadskris? Hur ska vi bekämpa lågkonjunkturen och arbetslösheten? Vi möter som sagt Mikael Damberg, Socialdemokraternas skuggfinansminister i dagens Starta pressarna. En podd om ekonomi och politik från Aftonbladets ledarsida och Katalys. Med mig, Daniel Suhonen, och vid min sida, Max Järnek. Varmt välkommen tillbaka även du, Mikael Damberg, till Starta pressarna.
Tack så mycket.
Denna gång i video.
Ja, det måste man se snygg ut.
Ja, du sitter i snygghörnet.
Bra ljus.
Där vill jag alltid sitta annars. Men du fick den. Och som sagt, Max Järnek är också med här. Mikael Järnek, Max Järnek är med. Och vi tänkte fokusera, precis som med finansministern, på dagsläget i ekonomin. Som är väldigt allvarligt. Internationella energibyrån talar om att vi står i eventuellt i den värsta energikrisen någonsin, alltså redan nu. Mm. Och de nyhetssändningar jag fick i morse här är att det verkar kunna bli ett krig som pågår i månader, sa utrikesminister Malmö Stenegård igår. Så att det är inte så att det här tar slut på måndag, även om Trump påstår det ibland. Och de här nya bränslepriserna som stiger, de fortplantar sig till leveranser av konstgödsel och kemiska produkter och sen vidare som en tsunamivåg genom ekonomin. Och vi börjar då med frågan, hur ser du på läget i världsekonomin? Hur allvarligt är det och vad borde man göra? Vad hade du gjort om du hade suttit i ministeriet?
Ja, men det första är att det är ett dramatiskt läge, och jag tycker lite grann i Sverige har vi de senaste veckorna levt i en liten rosa dröm där man har tonat ner liksom riskerna med det här kriget. I början lät det som att det här skulle vara snabbt, det skulle bara vara över, och man viftade undan liksom de stora riskerna för ökad inflation, för brist på råvaror, att vi faktiskt hamnar i ett mycket värre läge, och då skulle Sverige och Europa drabbas naturligtvis. Men i ett sånt här sammanhang bör man ju säga att världens fattigaste länder har inte råd med det här. Så det här kan liksom leda till massvält, det kan leda till ekonomisk tillväxt som faller också i de fattiga delarna av världen, som kan leda till liksom migrationsströmmar och mycket annat. Så det är verkligen allvarligt. Sen hoppas vi ju, vi är många som trodde i någon mening att ändå Trump, som ska ställa upp i mellanvalsåret i november, att han ändå skulle vilja trycka på bromsen och backa ur det här, för annars kommer han nog förlora valet. Men han verkar ju inte tänka i så många led, utan det är en sak i taget som kommer framför hans ansikte, och han har ingen plan för det här, och det är väldigt oroväckande. Så den här högernationalismen i världen gör oss fattigare i någon mening, och det märks i Sverige redan idag för vanliga hushåll. Så det är dramatiskt, vill jag säga. En politisk kommentar kring det är att jag har varit väldigt irriterad på finansministern som var här senast, att hon har hållit på att prata om att Sverige är Trump-säkrat. Alltså, många uttalanden kan ju gå till historien, men det finns risken att det där liksom kommer vara det citat som följer henne genom livet. Därför, som regering kan man ju alltid vilja hoppas på att det ska gå bra. Jag förstår det. Jag liksom har optimistiska prognoser och så. Men man får liksom inte vara naiv. Man får inte liksom låtsas mot väljarna och svenska folket att vi inte skulle påverkas av vad som händer i Mellanöstern. Och det märker vi det, att nu kommer det på. Nu låter det annorlunda, men för 2 veckor sedan var vi Trump-säkra.
Sverige,
det här hänger inte ihop.
Sverige är Trump-säkrat och demokratin i Sverige är SD-säkrat. Ja. Allt är säkrat tills motsatsen bevisas. Vad säger du, Max?
Jag håller med. Det är verkligen ett allvarligt läge, och även om nu kriget skulle ta slut
imorgon
så är det fortfarande chockvågor som kommer slå igenom och ha jättestora konsekvenser som vi inte riktigt kan förutse. Och jag tyckte också det var ganska anmärkningsvärt hur många det var som hejade på det här kriget, ja, på högersidan i Sverige. Att det här, nu kommer Irans folk befrias, och det här är bara bra för Mellanöstern och så vidare. Så att det är total brist på insikt om vad detta faktiskt innebär.
Vi har ju också det här läget där Donald Trump liksom flera gånger nu har till synes och kortsiktigt gått ut med information om att nu ska kriget ta slut. Vi har dialog med Irans regim, vad det nu är som återstår liksom, att prata med. Risken, alltså det finns ju alltid risker, det är väl ingen som gråter över så att säga ganska vedvärdiga mullor som stryker med i detta för folkrättsvidriga krig, men till slut har man ju ingen att prata med som kan så att säga ta beslut och regimens vägnar. Men han har gått ut och till synes nästan manipulerat börsen, och sen samtidigt som man säger att kriget ska ta slut så skickar man då vad det verkar som fallskärmsjägare, för 1000 fallskärmsjägare. Så att det är verkligen motstridiga signaler, och risken här är också att han så att säga skadar möjligheten att man överhuvudtaget litar på honom. Man borde inte lita på honom alls, men han spelar verkligen ett högt spel.
Verkligen, och det är svårt att ta det han säger på allvar, för det är så många olika besked från dag till annan, och börsen bara far upp, far ner, räntorna åker åt ena hållet, obligationsmarknaden, hela världen sitter och följer hans liksom sociala mediekonto, och det får reell påverkan på våra pensionspengar, på liksom arbetslösheten, på
så det här är, det är, och svält kanske till slut.
Och det här är lite det vi har sagt. Magdalena Andersson och jag hade ju liksom haft ett antal pressträffar liksom senaste året och sagt att det var direkt efter med tullkaoset också. Vi hade en pressträff efter det när han drog tillbaka tullkaoset och sa, det här är inte över. Vi lever i en ny värld när sånt här kan hända och påverka oss. Vi behöver skaffa oss en beredskap i Sverige för en ny världsordning. Och då har vi sagt att vi måste ha en skyddsplan som skyddar både familjer, vi måste ha en skyddsplan som skyddar jobben, och vi måste ha en skyddsplan som skyddar så långt det går ekonomin. Och vi blir inte immuna. Jag är inte naiv och tror det, men vi måste ha en genomtänkt tanke kring de här frågorna. Och det var ju lite grann slutet på din fråga som vi inte har svarat på. Vad kan man göra då i det här läget? Om jag går in på det här akuta läget, så tycker jag att hade ju en pressträff för någon vecka sedan nu, där vi krävde att man faktiskt skulle sänka bensin- och dieselskatterna till EU-miniminivå och kunna gå ner för lägre på diesel. Och det gjorde vi inte i första hand, det kan låta lite konstigt, bara för att stötta hushållen ekonomiskt. Det här handlade om att inte få in hela den här inflationsimpulsen i svensk ekonomi. För får man in den här inflationsimpulsen i svensk ekonomi, precis som du var inne på, då påverkar jordbrukssektorn, då påverkar hela transportsektorn, då blir alla varupriser upp. Och då får vi matprishöjningar, och så får vi liksom räntehöjningar. Så om det får fortplantas för mycket, den här inflationschocken, in i svensk ekonomi, kan vi göra något för att hålla ner det lite grann? Då är det nog mer ekonomiskt lönsamt för samhället som stort. Och det är därför jag tycker regeringen har varit väldigt passiv kopplat till energipriserna också. För där finns ju den stora risken nu att gaslagren i Europa liksom är svajiga. Hur kan man fylla på dem? Om vi nu har en period ganska lång tid framöver med höga gaspriser, är det då självklart att våra elpriser ska följa med gaspriserna upp? Det är väldigt lite av svensk elproduktion är beroende av gaspriser. Men ska våra elbolag då skörda vinsterna av det här och våra hushåll betala jättemycket för elen utan att någonting realt har hänt i svensk liksom produktion av el? Så att det fanns ju en diskussion i EU som jag tycker att regeringen måste ta på stort allvar. Går det att göra olika sätt att bryta kopplingen mellan de direkta gaspriserna och elpriserna? Det skulle ha stor betydelse för att inte den här inflationsimpulsen slår rakt in i ekonomin. Så det är några exempel på vad man kan göra. Sen finns det andra saker.
Det finns ju ett förslag som är det här med Sverigepriser, att man kopplar loss exportmarknaden från den inhemska marknaden just för att frikoppla svensk elkonsumtion från gaspriset. Så att när svenska elbolag exporterar gas eller exporterar el till kontinenten, så är det deras priser som sätter priset på exporten, medan vi i Sverige får betala ett mycket lägre pris. Vad säger du om den modellen, den här så kallade Beken-modellen?
Ja, den är ju lite svår att hantera inom vårt EU-medlemskap, för det är inte så de här prismodellerna ser ut idag i EU, och Norge har
något
liknande, och
då måste man
ändra dem.
Ja.
Men jag tycker att det finns ett läge, man kan göra det här på lite olika sätt. Det är inte det enda sättet man kan göra för att frikoppla en del av gaspriserna från elpriserna för att få ner det här. Vi lyckades med det liksom alldeles i slutet på vår regeringsperiod. Fick vi ett EU-beslut på att man skulle försöka jobba med det då. Sen hände det, sen blev det inte så mycket av det, därför att liksom det klingade av liksom gaspriseffekten efter ett tag, och då blev det inte lika dramatiskt. Vi gick in i en annan konjunktur, liksom, eller det var inte konjunktur utan annat väder som gjorde att det inte blev lika illa. Men nu tror jag att vi har en lång period där gaspriserna i Europa kan vara högre än tidigare, och då är det inte automatiskt att vi ska smittas av det här. Sen är det här akuta insatser. Det andra är liksom tillbaka till vår hemmamarknad, alltså vår hemmaekonomi. Hur måste man skydda hushåll? Och vi står ju sämre rustade idag än vi hade behövt vara, för svensk ekonomi har underpresterat ekonomiskt. Och nu kom det nya siffror idag igen.
Okay.
där tillväxten justeras ner, prognoserna, arbetslösheten justeras upp. Och underskotten exploderar. Liksom.
Och de långa boräntorna
stiger. Och nu börjar räntorna sticka iväg. Både de långa och en bank på de korta också. Så nu riskerar det räntehöjningar igen. Jag tror inte svenska folket var beredda på det här. Och den här regeringen har liksom misslyckats med konjunkturpolitiken liksom hela mandatperioden. Och då står vi i ett sämre ekonomiskt läge nu. Och det är hushållen som får pröjsa för det här.
Vad skulle du göra då? Om du var finansminister, vi gör så här, så är du finansminister idag i Sverige. Vilka åtgärder skulle du ta? Eller i oktober när du förhoppningsvis...
Eller nu i vårbudgeten.
I vårbudgeten.
Vårbudgeten är ju, det är ju en liten budget. Det är ingen riktig budget. Liksom den här omfattande budget. Så man ska ha liksom rätt förväntningar på vårbudgeten. Det är höstbudgeterna som är de stora budgeterna. Nu handlar det ju om att se till att göra det som kan för att se till att inflationen inte kommer in. Så då är det bensin- och dieselpriserna ner så mycket vi kan för att inte få in det här i ekonomin. Och det andra är elpriserna. Men det tredje är ju att Sverige borde ju i ett sådant här krisläge, där vi också förlorar då, regeringen har ju låst fast oss i ett beroende av diktaturers olja och gas. Vi har liksom blivit svagare ställning. Ta bara grannländerna, ta elbilsutvecklingen i Norge, det är helt absurd. Det är ju, säljs ju bara elbilar där. I Danmark, det är 80% av nybilsförsäljningen som är antingen el eller hybrid. I Sverige är det 40%.
Och det är helt stagnerat.
Det är helt stagnerat. Vi var i samma bana. De andra har liksom gjort andra grejer. Den här regeringen, tack vare Sverigedemokraterna, har bromsat det. Så nu blir vi ännu mer utsatta för den här oljechocken. Det var inte så vi jobbade på 70-talet. Då fick vi bort oljepannorna. Vi hade ett strategiskt plan för att göra det här. Minska industrins beroende av olja och gas. Just så man måste jobba om man tror att den här typen av händelser händer. Det är bra för klimatet, men det är också smart för vår resiliens.
Men det är ju den där på något sätt mekanismen att de här sakerna, nu verkar det vara kriser hela tiden som påverkar priser. Och nu var priserna på väg ner, framförallt inflationen, men då kommer detta. Och det kommer ju inte vara slut bara för att vi får en ny regering, utan vi lever någonstans i de globala krisernas tid. Och då måste man ju ha andra redskap. Alltså, vad har du lärt av den här inflationskrisen vi har? För att vi har ju pratat, Max och våra kollegor här har ju pratat väldigt mycket om Isabella Weber och liksom, det finns ju en ny, delvis ny liksom handbok i krisbekämpning, inflationsbekämpning, där man kan, alltså det du nämnde nu med att man skulle sänka skatterna på
drivmedel. Ja, det måste jag säga, det låter väldigt annorlunda nu än hur det lät då 2022. Just det här med den här idén att man ska sänka skatter och direkt sänka priser, det är ju något av en ny idé jämfört med hur det lät 2022. Jag minns att jag var
sänkte skatter med 1,80 vill jag bara säga på bensin och diesel. Alltså, vi gjorde det då, men det kom ju ganska sent. För det kom,
jag säger inte bara er, men i din allmänna debatt.
Allmänna debatten, nej, ja. Det var inte det, utan då var det bara att Riksbanken skulle sköta liksom konjunkturpolitiken. Och det blir lite fattigt. Det svarar inte helt och hållet på utbudskocker. Och det andra lärdomen tillbaka till verkligheten, det är ju att man måste bedriva någon form av rättvis ekonomisk politik. Därför de med väldigt höga inkomster, de klarar sig och de har fått enorma skattesänkningar av den här regeringen. Medan de med små marginaler nu, om inflationen och räntorna sticker upp, det är vanliga hushåll som har en, liksom, ett radhus som kommer drabbas av det här. Så att inte liksom förmå att stötta vanliga hushåll istället och rikta skattesänkningar och incitamenten hela tiden uppåt. Det har varit fel och det har bidragit till att vi fastnade i lågkonjunkturen och nummer två att vår arbetslöshet är högre än den skulle ha varit. Och igen, jag tycker regeringen och Elisabeth Svantesson kommer undan lite, för hon säger att jag liksom lite grann lyssnat på det här, vad hon sa, hon verkar inte ha gjort någonting fel. Alltså allting hon har gjort har varit klockrent.
Och det ledde till Europas högsta arbetslöshet i stort sett och lägsta tillväxt.
För det är ju inte så, och säger hon, omvärlden påverkar oss och nu måste vi hantera. Jo, men hela Europa...
Mer än, exakt. Vi påverkades mer än alla andra. Ja, fast vår export gick bättre än alla andra.
Exakt, vår export gick bättre, men vår arbetslöshet har ökat med typ, om man bara jämför, ungefär 100 000 mer än övriga Europa. Det är ju misslyckad ekonomisk politik. Ta ansvar för det. Och hon verkar inte ha någon krisinsikt. Och det blir bara happy på något sätt. Att hela tiden en prognos på att snart vänder det. Och sen kommer de här verkligheten in och så blir det precis tvärtom.
Tror du, innan jag säger att Max laddar här för sina sitt frågebatteri. Nej, men tror du på något sätt att i valrörelsen vi står inför, att den här, det handlar ju om en strid om verklighetsbilder. Regeringssidan kommer ju vilja måla upp bilden att allt går bra, de har gjort allting rätt och nu blir det ännu bättre. Mm. Men hur tror du att liksom vanliga, ett vanligt svenskt arbetarhushåll, kvinnan är undersköterska, mannen är busschaufför eller byggnadsarbetare eller någonting sånt. Det typen av hushåll som Socialdemokraterna slåss om deras förtroende i valet. Tror du att de liksom, kommer de gilla högerns budskap om att allting har gått bra och sköts på det, Dr. Pangloss liksom. Vi lever den bästa av världar. Eller kommer de känna att det där stämmer inte?
Jag tycker det skaver för mycket. Alltså, jag kan förstå att man som politiker i majoritet alltid vill säga att man har gjort massa
saker. Ja, men det har man säkert. Vi har gjort massa saker.
Men det blir ju lite till och med liksom, vi har sänkt skatten för dig med 5 000 kronor i månaden. Men visa mig en familj som känner att de har fått 5 000. Alla priser och kostnader har stuckit iväg. Så det är ju inte så att man känner att man är rikare idag. Och det där blir en falsk bild av verkligheten. Och det tror jag, det är inte bra för en regering. Vi har historiskt sett också gått till val på det vänder, ljuset i tunneln och allt det där. Man blir väldigt
jobben
defensiv.
Kommer.
Ja, jobben kommer. Man blir väldigt defensiv och man hamnar i ett läge där man talar över huvudet på folk när folk är oroade på riktigt. Så det tror jag är en svårighet för regeringen nu med det här nya läget. Å andra sidan så tror jag att de bara kommer gå in på skattesänkningar och lova allting till alla och hej och hopp och så, va. Och det är väl det de har gjort. Och det är enkelt om man gör det på lånade pengar, men någonstans går en gräns för hur mycket man kan låna till skattesänkningar utan att det går ut över välfärd och annat viktigt som vi måste fixa i samhället.
Om det nu blir så att vi får den här fördjupade kostnadskrisen, energikrisen igen då. Då har Max tittat på internationella energibyråns förslag. De hade, vi har också lite förslag, men du har lite förslag där på
åtgärder. Ja, för det är ju dels det här med att sänka bensin- och dieselskatten. Det är ju, jag förstår den strategin att liksom hindra inflationsimpulsen från att fortplanta sig. Men samtidigt finns det en kritik mot det att man då subventionerar någonting som det kan bli brist på. Att man uppmuntrar folk att åka bil jämfört med om man har låtit priserna slagit igenom helt och hållet. Lars Calmfors hade inte gillat den metoden, kan man ju säga. Han hade velat att liksom, prissignalerna skulle få bestämma. Men
det är inte så att det är dåligt med prissignaler just nu, vill jag säga. Alltså
de finns där ändå.
Det finns ganska tunga prissignaler där då. Men hamnar vi i det värsta scenariet, det är klart att då kommer länder att börja diskutera ransonering och annat. Men man måste göra för att undvika det, så måste man ju agera så snabbt som möjligt nu.
Ja, och då föreslår internationella energibyrån till exempel att man sänker hastigheten på motorvägar. Att man uppmuntrar hemarbete så folk inte pendlar så mycket. Alltså man tar de åtgärderna innan prischocken slår till, så att man sparar de bensinlager man har. Eller att man uppmuntrar kollektivtrafik så att man ser till att folk inte åker så mycket bil, utan att det finns ett alternativ. I Tyskland till exempel så införde de en biljett som gällde i hela Tyskland för 9 euro i månaden. Och det sänkte inflationen jättemycket och särskilt minskade användningen av fossila bränslen. Så borde man inte göra sådana förslag nu redan innan den här inflationschocken slår till?
Jag tror man kan också ta ut en situation i förväg som kanske inte riktigt finns där. Alltså, jag tror att man ska vara lite, jag hoppas ju fortfarande att jag hoppas att han förlorar mellanvalsåret, men jag tror att han vill vinna mellanvalsåret, så jag tror att han måste backa ur på något sätt. Och då kanske vi inte hamnar i värsta scenariot, då hamnar vi bara i höga priser och jobbigt ändå. Och då tror jag att man måste också ha något att göra om det blir riktigt illa. Förstår du? Man måste liksom ha adekvata åtgärder på plats om det går riktigt åt skogen. Så jag tycker inte vi är där nu, men man kan hamna där. Men däremot i vår budget för förra året, eller för det här året, då lanserade vi ju egentligen kostnadsfri kollektivtrafik för ungdomar ganska långt upp i universitetsåldern, för att vi tycker att liksom fördelningen i samhället har också blivit skev, där det faktiskt finns ett klimataspekt, men det finns också en poäng att unga människor som inte har det så fett får faktiskt lite liksom bättre ekonomi. Och det här skulle kunna vara bra både för klimatet och vänja en ung generation att bra kollektivtrafik där det fungerar kan vara ett väldigt bra alternativ.
Vi har varit inne på det, vad vi har lärt oss av kostnadskrisen då, men om man tänker, nu genomför ju då den borgerliga regeringen sänkt matmoms. Det var ju ett förslag som vi drog igenom här 2023, lite utanför skolboken för en vänstertankesmedja kanske. VPK på 80-talet var det någon som sa, och det var sant. Och nu genomför regeringen det då från april, det var 1 april, inte aprilskämt, men
kanske det ganska vältajmat.
Men nu kan det ju bli så att det är ganska vältajmat om det är så att inflationen börjar liksom brösa på lite grann och man kanske får det här då att energipriserna sprider sig till matpriserna. Mm. Vad tänker du om det här förslaget och vad tänker du kring liksom hur man ska få matjättarna att faktiskt låta, alltså, se till att det här går igenom? Vi har en väldigt dålig, jag tycker vi har en väldigt svag, ett svagt konsumentskydd i Sverige. Jag tycker Konkurrensverket verkar vara ganska tandlöst om man jämför med amerikanska Konkurrensverket och sådär. Vad tänker du om, kring det där?
Det första är att vi också tyckte att man skulle sänka matmomsen temporärt. Liksom.
När det var matpriser
och nu är det liksom en annan situation, så nu kommer det till en annan nytta ändå. Däremot så tycker jag att du har helt rätt i analysen att för lite görs för att långsiktigt få ner matpriser. Men nu blir det ju, jag tror att matjättarna vill undvika bilden av att de inte sänkte nu. Förstår ni? Det tror jag. Jag tror att
1 april kommer de att sänka.
Det kommer sänka. Men frågan problem är hur länge blir det och hur kommer man ta ut det efteråt. Och de gör det också på ett sätt som inte har blivit någon diskussion om publikt än. Men livsmedelsproducenterna, bönderna, har också en situation. Vi vill gärna ha bönder i Sverige. Vi vill gärna ha livsmedelsproduktion för beredskapsskäl. Hur de löser det där är inte riktigt helt klart. För risken är att liksom, vi får mindre produktion. Och det brukar inte leda till lägre priser över tid om man slår ut produktionsled under den här processen. Så det vet jag inte hur regeringen har tänkt på. Men landa i det sista. Vi har ju föreslagit ett paket av högre konsumentskydd där vi både ger mer pengar till Konsumentverket. Vi vill ge Konsumentverket mer muskler. Vi vill också titta på specifikt matvarusidan där vi har föreslagit fler åtgärder. Dels att det ska vara lättare att öppna butiker. Det är många kommuner som inte har tänkt liksom strategiskt öppna matbutiker som ett sätt att driva samhällsplanering. Sundsvall gör det nu. Vi har sagt att Sundsvall har nu en planering för att få dit lågprisbutiker. Det kan sänka matpriserna i hela Sundsvall. Om man jobbar på ett smart sätt med det. Så att bedriva konkurrenspolitik på ett smart sätt,
det ger
mer pengar i plånboken. Så att, det finns grejer att göra också. Grossistleden, ärligt talat, de dominerar. Kan man se till att konkurrensen funkar bättre där? Märkningen i butik som kan bli bättre, ärligt talat, för många blir blåsta butik. Men här har regeringen inte gjort någonting. Man tror att den här tillfälliga, temporära momsänkningen ska lösa det här. Jag tror inte det kommer göra det. Nu behövs den av inflationsskäl. Det var tur att vi gjorde den. Men de har inte tagit till de strukturella åtgärderna.
Mm. I värsta fall är det väl bara ett handstöd till Axel Jonsson och till ett antal rika ICA-handlare som stödjer Moderaterna med kampanjmedel.
Mm. Sen vet vi att det är också viktigt att det är ju vissa butiker som är väldigt lönsamma. De här små butikerna, lantbruksbutikerna är jättedåliga. Vi har till och med föreslått mer stöd för att ha mer butiker på landsbygden. Så det är liksom olika över landet, men det är för lite konkurrens här och vi måste jobba med konkurrensfrågorna om man inte ska blåsa.
Jag har faktiskt sagt det till ägarna av Katalys att vill inte de skicka in mer pengar och vill liksom slippa finansiera en Katalys liksom expansion här, så kan vi bara ge oss en ICA Maxi-butik i Stockholms förorter, så kan vi finansiera själva liksom på bara vinsten på en sån ICA Maxi, så har ju vi förbi Timbro. Mm. Välskött frukt och grönt, det är där jag kommer stå sen.
Och godisen.
Och godisen. Allting känner vi på. Vad tänker du, Max? Alltså, du är ändå inne på den här liksom, konjunkturpolitiken också. Liksom, eller med den här liksom, inflationsbekämpning. Tycker du att Socialdemokraterna liksom, ja, men så här, vi pratade om jordbruket igår här på kontoret. Liksom, är det, alltså, ni vill ju få ihop det med Centern på ett bra sätt. Det finns en klassisk, liksom, ändå basen är att vi behöver av säkerhetspolitiska skäl, av prisskäl, av liksom alla goda skäl, levande landsbygd, bekämpa arbetslösheten, hålla liksom landskapet öppet. Borde vi ha ett krispaket? Borde vi ta fram ett krispaket för jordbruket? För när man lyssnar på LRF och så, det verkar ju väldigt svårt. Väldigt många små och medelstora jordbruk klappar igen. Det är omöjligt med generationsövergången från, alltså, nu verkar det en ny stor nedläggning av svensk jordbruk.
Och dessutom nu med konstgödsel som blir dyrare och diesel som blir dyrare och så vidare.
Är det dags för en gödsel, liksom en kohandel, alltså gödselhandel här?
Jag är helt säker på att Centerpartiet, om vi förhandlar med dem, kommer ha ganska många.
Du är inte orolig
för det? Jag är inte orolig för
hela listan.
Jag tror de har en lista. Men det är ganska viktigt att se att det är investeringar som krävs i mycket av det här för att få upp lite volym, bli mer konkurrenskraftig, klara export.
Och kanske att den offentliga sektorn kan köpa det lokala potatis, mjöl.
Det här är en fråga också om smart näringspolitik. Och jag ser inga initiativ på det här området från regeringens sida heller, vilket man trodde innan valet att de skulle bry sig om landsbygden och så, men jag känner inte att det står i fokus för den här regeringens arbete i alla fall.
Mm. Det är en klimatfråga också, det här med jordbruket, att det finns väldigt stor potential att bygga ut biogasanläggningar och så vidare, men då måste man göra stora investeringar som enskilda lantbrukare inte kan klara av, så man måste ha någon sorts industripolitik för det där.
Både biogas och sen har vi ju liksom igen då till fossila bränslen. Hade man lagt långa beställningar på biodrivmedel, då hade man fått igång produktion som hade startat industriell verksamhet i Sverige, och då hade man pressat priserna, för allting handlar om volym. Det är när volymen kommer upp när priserna pressas. Det kan vi socialdemokrater, vi kan lite industriell ekonomi. Och det är liksom det som den här regeringen inte har fattat, att nu har man låst fast sig och inte lyckats skapa ökad egenproduktion, ökad resiliens och därmed sänkta priser.
Och sen så Ebba Busch och skäller EU för att de liksom inte har ställt om Sverige då och använt de här åren av liksom kostnadskris för att liksom öka elproduktionen och minska liksom beroendet av fossila bränslen.
Förlora då.
Det är lite hyckleri faktiskt.
Förlora då.
En annan sak som jag tycker är liksom väldigt sticker i ögonen, det är ju barnfattigdomen.
Mm.
Igår kom ju Majblomman, Rädda Barnen med flera med sin årsrapport, och de rapporterar då, och man blir faktiskt tårögd när man läste, jag skummade igenom då en del av de här berättelserna och man har läst dem förut. Det är ingen ny bild, men väldigt många barnfamiljer då i fattigdom har svårt att sätta näringsriktig mat på bordet. 41% av föräldrarna säger att de inte själva kan äta sig mätta. Vad tänker du kring det här? Fattigdomen har dubblerats, har jag sett siffror om tidigare. Alltså under bara den här regeringsperioden, och det var inte bra när de kom till makten heller. Vad tänker du kring det där? De fattiga barnfamiljerna, de fattiga i vårt samhälle. Vad ska man göra? Vad har regeringen gjort?
Nej, men regeringen har inte gjort någonting. De har gjort det värre för de här grupperna. Alltså, alltså, jag tycker det är ganska provocerande när man i senaste budgeten sa att man gjorde en satsning på de fattigaste barnfamiljerna, när man egentligen gjorde en besparing på dem med bostadstillägget. Därför att de sa att det var tillfälligt, och då, när tillfälligt hade löpt ut, då sänkte man ersättningen och sa att det var en satsning när de fick mindre pengar i plånboken. Och
de hade tänkt göra en ännu större
försämring som de gick emot sin egen då. Och det där är, det går knappt att träffa liksom mer fel med en åtgärd än det. Och det är de här ensamstående morsorna i stor utsträckning. Jag har träffat dem, många av dem jobbar ju. Alltså de har ett jobb, men de får inte ekonomin att gå ihop. Och
hyrorna i Sverige, ja, alltså, vad fan, en vanlig knegarlön, jobbar 80%, har 3-4 massa ungar att ta hand om. Vad är kvar när hyran är betald? Ingenting.
Och det är det här som jag tycker är provocerande, att regeringen, för vi kan tala konjunkturpolitik, det är en sak, tillväxt och jobb, att det har varit dåligt. Det andra är att vi inte känner igen Sverige. Hur hanterar man dåliga tider? Gör vi inte det lite grann tillsammans? Och nu, jag tycker det näst sämsta citatet som Elisabeth Svantesson har haft den här mandatperioden, förutom det här med att Trump-säkert, det var ju att hon inte visste vad hon skulle göra av sina pengar och skattesänkning.
Men sänk du inte din skatt?
Nej, men om du inte vet vad du ska ha pengarna, då kanske det finns andra som behöver de här pengarna mer än ytterligare skattesänkningar till. Och då ska man komma ihåg, i år fortsätter regeringen att sänka skatten för folk som tjänar över 66 000 kronor i månaden. I år. När man inte har råd att höja barnbidraget, som enda land i Norden, när man sänker bostadstillägget för de sämst ställda barnfamiljerna, när man höjer priserna att hämta ut mediciner, då hade man råd att sänka skatten för Jimmie Åkesson med 6 000 kronor i månaden. Det här, och tandvården för unga människor. Det är liksom, det är omvänd politik, och det skapar de här situationerna, och det är det som många människor som är lärare eller som jobbar som idrottsledare, de märker ju det här. När ungarna kommer lite hungriga på måndagarna till skolan. När man inte kan vara med på fritidsaktiviteter och sådär. Så det är inte riktigt mitt Sverige, förstår du? Om vi säger att vi vill att Sverige ska vara lite mer som Sverige. Då är det väl att i alla fall, vi borde kunna vara överens över blockgränsen. Att vi ska vara ett land som är riktigt bra för barn och ungdomar att växa upp i.
Alltså, man bygger ju fängelser istället. Man bygger fängelser och sänker straffrättsålder och så vidare. Socialdemokraterna är med på det, vi behöver inte ha det käftet nu. Det är ju dessutom förmodligen helt nödvändigt till stora delar. Men en regering som bygger, liksom, lägger miljarder på att bygga mer, alltså det var en av de sakerna Elisabeth Svantesson sa igår, att vi bygger saker i landet, vi byggde en fängelse.
Inga bostäder.
Men inga bostäder. Och att liksom, den här, liksom att en mamma, alltså jag har svårt, jag tror inte att det är höjda barnbidrag eller liksom bostadstillägg eller så till barnfamiljer löser alla problem med de som har kommit i glid. Men jag har väldigt svårt att se att man inte ens om man bor på Östermalm och har 100 miljoner på banken, förstår att
fattigdom, riktig fattigdom mm. i barnfamiljer driver ut tonårssöner att mm. kanske tjäna en hacka, hjälpa morsan till med hyran. Eller kanske tro att man gör det.
Och det är därför ungdomsarbetslösheten är kanske det farligaste. Inte bara därför att vi vet av forskning att blir man arbetslös som ung, då finns risk att man fastnar i det där. Det blir väldigt dyrt att komma igen. Det är också liksom framtidstron, eller hur? Att unga människor måste våga tro att det finns en schysst framtid. Att liksom träffa en partner, bilda familj, flytta hemifrån och skapa ett eget liv. Det är det där, de där drömmarna som driver utvecklingen i samhället. Och
det ska inte vara så stora drömmar. Det är
nej,
liksom,
nej.
Det här borde vara...
Det,
ja,
det är så det brukar vara.
Så, liksom, det krävs ju för människans fortlevnad på ja. Något sätt. Och det är liksom, jag tänker, nej men det är något.
Men det skäms hon inte heller för att bostadsbyggande igen under en högerregering mm. i princip har halverat. Alltså mm. varje gång vi får en högerregering så bara stryps bostadsbyggande.
Jag tänkte Max, mm. fråga 6 här, alltså prischocken med räntan, vad tänker vi där? Alltså, för nu ser man ju då, nu höjde inte Riksbanken räntan, men de kan alltid höja den senare och de mm. följer dessutom kanske då den amerikanska utvecklingen och så. Är inte det egentligen grundläggande väldigt konstigt att om man får en extern prischock på grund av då bränslepriser, att man då ska höja den interna räntan i Sverige och då på det sättet förvärra inflationen? Är inte mm. det egentligen märkligt?
Och dessutom gör det svårare att investera i förnybar energi och sånt som kan minska vårt beroende av fossila bränslen.
Om jag skulle lyssna, nu är det Riksbanken som sköter det här, men om jag lyssnar ja. På Riksbanken så säger de att de vill nog inte heller hur snabbt som möjligt ge sig in och höja räntan i ett läge där vi har en utbudschock. Men de skulle säga att om man ser att inflationsförväntningarna sticker iväg och att förväntningarna här framöver är högre inflation, då tror jag att Riksbanken på egen hand kommer säga att då måste vi börja höja räntan, för folk måste förstå att vi ska tillbaka till lägre inflation. För det finns också en koppling till arbetsmarknaden här. Förra gången när inflationskvoten kom, då var det löntagarna som fick ta ganska mycket av smällen, eller hur? Mm. Lägre reallöneökningar medan industrin och näringslivet höll sina vinstnivåer, ibland till och med ökade vinstnivåerna under den här kostnadskrisen. Så om löntagarna tror att nu blir det högre inflation framöver, då kommer löneökningen att öka och då kan det, i den värsta bilden som Riksbanken har, då hamnar man i de här spiralerna som drabbar vanliga löntagare hårt om det blir en löneinflationsspiral.
Ja, jag tycker man ska vara lite skeptisk till det här med inflationsförväntningar. De gör ett väldigt stort jobb i den här ekvationen att höjda räntor sänker inflationen. Det finns en väldigt bra artikel av det av en för detta Fed-ekonom som inte kommer på namnet nu. Men det där med inflationsförväntningar, det är lite metafysiskt. Det där. Jag tror liksom inte att folk, gemene man, går runt och tittar på Riksbanken och tänker liksom, nu kommer inflationen gå ner för nu höjer de räntan, nu kommer allt bli bra igen. Jag tror att folk ser att Riksbanken höjer räntan, då tänker de, då måste jag höja min lön i så fall. Om mitt boende blir dyrare, då måste mitt fack kräva högre löner istället. Det kan lika gärna vara en sån omvänd effekt. Alltså jag tror att den här idén att höja räntan för att sänka inflationen, det är ett väldigt liksom, trubbigt verktyg för att nå det.
Och du hade någonting också med att man skulle, om man nu hamnar i ett läge där man tvingas höja räntan då, enligt den här skolboken man kör, då skulle man ändå kunna ha undantag för vissa näringar, eller hur?
Så bedrev man ju penningpolitik under efterkrigstiden, att om man höjde räntan för att man behövde för växelkursens skull eller något annat, så såg man ändå till att vissa strategiska branscher, sådana som sänkte inflationen på sikt, export till exempel, eller energiinvesteringar, sånt som alltid sänker inflationen på sikt, att sådana investeringar fortfarande kunde gå igenom, att de fick lägre räntor, att man helt enkelt har någon sorts industripolitik som ser till att man har riktade lån mot strategiska investeringar.
Jag tror inte Riksbanken kommer säga att det är de som ska jobba med det, utan då är det i så fall finanspolitiken som måste jobba med det. Och det är ju inte omöjligt att man tittar på hur...
Investeringsbank
som vet om, men också hela frågan om i en sån här allvarliga lägen när det skakar ordentligt, då har vi ju inte så sexiga institut, men EKN, SEK, jätte det är viktiga aktörer.
Det här är ingenting för första
det här är överkurs. Men det är så att Sverige har bland de mest konkurrenskraftiga lånen för just exportaffärer och så. Mm. Vi har en jättelång trovärdighet. Så att i så här skakiga tider så har Sverige faktiskt en komparativ fördel gentemot väldigt många andra länder. Att då kan exportföretag, om de får möjlighet att expandera, göra bättre affärer än många andra. Så att alla de där instrumenten lyfte vi i den här pressträffen när vi sa att det kan behövas. Lyfta de här nivåerna för EKN, SEK för att kunna jobba och stötta industrin. Korttidsarbete igen, om det blir stökigt nu. Vissa branscher drabbas jättehårt som vi inte vet vilken. Eller ett enskilt bolag drabbas av den här blockaden av sundet som gör att de inte kan leverera. Om vi inte har ett lika konkurrenskraftigt system som europeiska länder, då finns risken att neddragningarna i jobb sker i Sverige, inte i Belgien eller Nederländerna, Tyskland. Exportindustrin ihop med fackets parter i industrin har sagt att det här borde på plats. Regeringen gör ingenting. Så igen, man väntar tills det är för sent. Och det är liksom, de har hamnat bakfötterna hela den här mandatperioden.
Alltså ett område där man också från svensk sida väntar tills det kanske är för sent, det är någonstans behovet av en industripolitisk offensiv. Det här är någonting som jag vet att du är intresserad av och brinner för. Och lite grann, vi har en ny industriutredare här, Jonas Algers, han ställde en fråga då egentligen till Svantesson som vi förde fram igår. Det är någonstans att Sverige är ju ganska ofta en motståndare till europeiska satsningar. Vi har liksom ett världsläge där Kina storsatsar på att knäcka resten av världen på alla strategiska områden. Från jordartsmetaller till liksom batterier, solceller, försvarsindustri. Det är dessutom kanske lite hemligt vad de gör där borta. Måste inte vi tänka om? Borde vi ha en hur ser en ny industripolitik ut?
Om vi börjar med... Ja, det är en jättefråga. Det här är en älskningsfråga. Och då vill jag börja med att ge... Liksom, det finns delar här där jag tycker, precis som Elisabeth Svantesson, Europa måste ta chansen nu att använda den här krisen för att bygga nya strategiska allianser i världen med länder och kontinenter som vill ha en regelbaserad världsordning. Frihandelsavtal. Alltså, jag trodde inte att EU skulle kunna sluta nya frihandelsavtal. För när jag var näringsminister och höll på med handelspolitik, då var det kontroversiellt att ens slutföra handelsavtalet med Kanada. Om inte Europa kan ha ett handelsavtal med Kanada, då ska vi släppa det här med frihandel. Alltså, så nu verkar det som att Europa, tack vare den här krisen, är beredd att handla med fler. Det är bra. Att förverkliga den inre marknaden så att vi har mer tjänstehandel och mer fungerande handel i Europa, det är vårt guld. Det finns fortfarande jättemycket att göra det. Den här kapitalmarknadsunionen som nu heter någonting annat, savings union, någonting sånt va. Att göra som vi gör i Sverige och Norden, att skapa kapital via pensionspengar och annat för att skapa liksom mer tillväxt. Det måste Europa göra. Gör man det så har vi en hemmamarknad i Europa som 70% av vår export går till, som är jätteviktig för oss. Det är liksom steg ett. Det andra är då, vad är en modern industripolitik? Jag är inte jätteimponerad av det Tyskland gör idag. De som har jättemycket pengar. Men de håller på och lägger pengar på att bara hantera sitt gasberoende. Och liksom de gamla, att de inte har något 5G-nät. Så de håller ju på att ta igen allt det de har förlorat. Men de bygger liksom inte framtidens industri. Så jag tror att om inte Europa har blicken i sina... Liksom på vad är det vi ska konkurrera med i om 5, 10, 15 år, då kommer Europa förlora det här slaget. Så hela det här klimatarbetet i Europa, om EU släpper det här, och det finns jätterisk med att EPP, alltså högern i Europa, har gjort allianser med extremhögern i Europa, det är ju där axeln går nu. Jag tror att de kommer försöka utmana det här. Och de största förlorarna på det här blir svenska företag. Det är de blågula industriföretagen som är bäst på energieffektivisering, som vill göra investeringar, som förlorar på det. Så att försvara det, och det har inte den här regeringen riktigt gjort där nere, det riskerar att bli jätteskaligt. Varför vill vi inte bara bygga upp nya fonder i Europa? Jo, därför att ett, de brukar inte spendera pengarna på rätt saker, om jag ska vara riktigt ärliga. Alltså, det är inte säkert att bara för att EU får låna hur mycket pengar som helst, att det leder till de här groundbreaking innovationerna och sådär. Där har vi varit bättre i Sverige på att allokera pengar till områden som är produktiva och går framåt. Så jag vill använda pengarna här för att driva blågula investeringar hit. Och då måste man tänka på nytt sätt. Jag tycker de är för passiva. Jag tycker regeringen inte ser att genom att Sverige krokar arm med näringslivet kan vi få fler investeringar till Sverige. Jag tror att de skrämmer bort investeringar genom att inte medverka. Och nummer två, man måste ge långsiktiga spelregler om åtminstone någonting. Energipolitik. Alltså... Det är ju helt...
Nästa fråga i mitt protokoll.
Ja, men det är helt farligt. Det är farligt.
Såg du Agenda i söndags?
Nej, jag gjorde
det. Det är Ebba Busch satt och hon sken som en sol. Han hade kunnat driva, tror jag, 500 terawattimmar med hennes leende där. Mm. För nu var det, hon var väldigt glad. Men hon sa ju också då att hon var förbannad på Moderaterna och Sverigedemokraterna som hade skjutit ner en blocköverskridande energiöverenskommelse för att de vill ha kvar frågan. Ja. I princip som en kulturkrisfråga i valet.
Det är så svagt av Moderaterna att tillåta SD och bromsa det här.
Ja, vill de inte också ha kvar?
Kanske, men då är de ännu svagare. Därför att de måste ju se, Alltså vice statsminister.
Om vi kunde säga att ni har MP mer och då blir det ingen kärnkraft och då hotar industrin.
Det är fruktansvärt svagt. Så leder man inte Sverige. Alltså, alltså vice statsministern säger att genom att man inte gjorde en överenskommelse så kommer elen bli dyrare.
Teknikföretaget
och vi kommer få mindre investeringar till vårt land. Har man gjort det med berått mod? Ja, förstår ni? Alltså, man har berått mod med mindre investeringar och högre elpriser.
Teknikföretagens person som satt där, jag gissar att hon inte är vänstersoss i alla fall, utan hon är nog mörkblå moderat. Men hon bara, vad håller ni på med? Så hon skrek, ni borde göra valfilm med henne. Vad håller ni på med? Bara lös det. Ja. Vi ska ha kärnkraft och vindkraft, ja, liksom, sa hon. Vi behöver elen nu.
Exakt.
Bring it on, liksom.
Exakt. Och sen har vi gått in ytterligare läge där vi också kanske, lite mer kontroversiellt, vi säger att vi måste ha någon form av strategisk plan för alla de här datacentren som etablerar sig.
Annars som tar all el.
Som slukar all el, kan driva upp priserna och göra att elen inte räcker till för de stora investeringar vi vill locka till Sverige. Sen kommer vi behöva datacenter, vi behöver AI i Sverige, men då ska det vara på rätt plats. Det ska liksom ligga ett mervärde för att driva utveckling och värde till Sverige. Det finns stora möjligheter i det här, men regeringen igen, har ni hört dem prata om det här? Har de någon plan för det här? Nej.
Vad tänker du, Max? Det här är ju liksom dina kärnfrågor också.
Ja, jag tänker på det här med elförsörjningen och att utbyggnaden nu har stannat av. Att vi inte alls går mot det här målet om fördubblad elproduktion som man talade om för några år sedan. Och att det blir väldigt svårt när man har att marknaden ska bestämma att så fort man bygger ut lite vindkraft så kommer priserna sjunka igen och då kommer man sänka incitamenten. Så att behöver man inte stabilisera elpriserna både för baskraft, att baskraften får betalt för de tjänster de levererar som är kanske mer än bara själva elen utan att de stabiliserar hela systemet. Men också vindkraften, att den behöver tydligare incitament och liksom mer stabila priser. De måste inte vara jättehöga men de måste vara mer stabila. Nu har ju regeringen i sin kärnkraftsproposition har de ju föreslagit att kärnkraften ska få ett garanterat elpris under 40 år. Just för att det behövs för investerarna. Investerarna vill veta hur lång, alltså att de ska, vad de ska få betalt. Det kan inte vara bara helt som ett lotteri. Behöver man inte stabilisera elpriserna mer i Sverige?
Mm, det är en jättefråga. Jag tror att vi är öppna för att ge incitament med ökad energiproduktion. Och då måste vi hitta lite mer teknikneutrala sätt. Och det behöver inte se exakt likadant ut med kärnkraft och vindkraft. Men nu har ju, alltså det viktigaste att få på plats den landbaserade vindkraften, för den är absolut billigast. Nu äntligen kom ju incitamenten för närboende. Det är helt nödvändigt,
tror jag. Det pratade vi om för flera år sedan.
Ja, det pratade vi om, och det har vi drivit verkligen. Och nu kommer det äntligen. Vi har till och med en snabbhetsbonus i vår budget för de kommuner som nu vill släppa på det här. Så det kan på kort sikt spela roll. Den havsbaserade borde vi ha kontroll på också, eller hur? Det kan inte vara så att det är bara allmänt sökande. Det måste väl vara vilka platser är bra för havsbaserad vindkraft som inte får havsbaserad vindkraft överallt.
Och kanske försvaret säger Buleberg från början,
exakt,
så att man inte kommer sen och skjuter ner allting.
För annars så blir det långa processer, det blir extra dyrt, det blir osäkert, då blir det en kostnad för de här. Och sen de här kablarna ut, naturligtvis, att vi skulle ta det gemensamt, för då sänker man investeringskostnaden för det här. Så det finns massa saker att göra, och det kan behöva ett incitamentsystem för det här. Och vi öppnar för det, för att om man inte bygger ut elproduktionen, då kommer priserna bara fortsätta uppåt. Det är det som kommer hända.
Så att vi inte får den här elintensiva industrin heller i Sverige.
Det är en annan incitamentstruktur.
Ja.
Att inte bygga ut.
Ja. Och det är den här regeringen, det är ju ingen ny energiproduktion som den här regeringen har fått på plats, som de har initierat på något sätt. Så att man har haft hela fokus inställt på, vad är det nu, 2038 eller 2040 någonting. Jag har ingen emot att bygga i kärnkraft. Vi kommer nog behöva det. Men liksom att bara ha fokus på nästan 2040, det duger inte.
Jag tänker på den här processen kring havsbaserad vind och det här med att olika myndigheter säger olika saker, att det inte finns någon som riktigt koordinerar den här processen uppifrån. Är inte det ett ganska typiskt problem för den svenska statsförvaltningen, att myndigheterna är helt självständiga och det finns ingen riktig styrning? Att man behöver lite mer centralstyrning egentligen av vad staten ska göra? Eller vad säger de om det?
Daniel låter, han blir helt glad. Han springer upp som en sol. När
du ser ut, jag är lika glad som Ebba Busch var i agendan.
Men detta är faktiskt, jag var på ett föredrag om Axel Oxenstierna, där en borgerlig författare, Niklas Skår hette han, tror jag, som sa det att vi snackar mycket om Axel Oxenstiernas förvaltningsmodell och vi är så stolta över den, men Hade han sett hur det ser ut i Sverige nu när myndigheter står emot varandra och säger olika saker?
Nej.
Han hade blivit förfärad om han hade sett den här bristen på centralkontroll.
Jag tror att det behöver mycket mer samordning. Och när jag träffar tunga industriledare, vilket vi gör ganska ofta, då säger de att vi får ju olika besked. Vi vet inte hur det ska bli. Ta bara nästa generation. Ta ett annat område. Vätgas. Mycket tung industri kommer att behöva använda vätgas framöver i sina processer och så. Men då behöver det ju ledningar. Det behövs ju någon form av struktur för när vätgasen ska transporteras. Annars kan det bli ofantligt dyrt. Och då kan ju alla ha nytta av en samplanering. Både industrin har egna intressen, men samhället har ju ett intresse av att det här planeras ihop. Så igen, att kroka arm mellan samhället och industrin som vill och stå på rad och göra väldigt stora investeringar i Sverige. Varför ska vi inte jobba ihop kring de här frågorna? Det är helt obegripligt för mig.
En av de saker vi har haft i podden här tidigare med Jonas Algers då, det var ju det här när vi diskuterade Stegra och hur de då, de här industriprojekten i norr, den del har liksom varit kanske lite grann, så att säga, ja, luftslott, men en del har då framförallt framtiden för sig. Och då en problembild är att man får inte elledningarna innan fabriken är klar och man får inte hamnen innan fabriken är klar. Så att det känns som att det skulle behövas mycket mer av statlig koordinering kring de projekten. En push, det man gör, så måste man, alltså, de ska ju inte bygga sin egen industrihamn, så att säga. Att man skulle behöva koordinera vissa moment kring det här. Att man, alltså strategisk ledning, du använde ordet förut kring vätgasen här, ledningen helt enkelt.
Men nu blev det ju så att Luleå som stad klarade inte av att bära alla de investeringar som handlar om hamnen.
Nej.
Så, och då sa de, vi kan inte ta all den risken. Det går
det är också
inte,
orimligt.
Det är orimligt. Och då fick ju bolagen bära den, för de behöver hamnen och över tid så kommer de att pröjsa för hamnen. Men det blir ju också lite stökigt i processen. Det var ju inte så att bolagen trodde att de behövde göra det här, då blev det förseningar på det. Så att få till stånd de trafiklösningar eller infralösningar och liksom uppkoppling på nätet som behövs, det behöver ju ske i alla fall synkroniserat, för det hjälper ju inte att få... Det hjälper ju inte, få hamnen om man inte har elen. Alltså
men om man snackar industripolitik, om man är emot då stora statliga program, så det här är väl minimum då att den som bygger en miljardfabrik som kan ge 10 000 jobb och framförallt intäkter, att man får elledningar så att man kan driva fabriken när det är poängen, och att man får elkapacitet, att samhället då får vi samhället ta ut skatt så att man kan betala för den här elproduktionen. Och bygga ut den framförallt, att det är ett statligt åtagande att ansvara för detta. Och sen då detta med att en sån sak som en hamn, att den fungerar. Där skulle jag som skattebetalare, där tycker jag, ta sen ut avgifter som du är inne på. Naturligtvis att till slut har de betalat hamnen, inte bara en gång utan flera gånger.
Det handlar inte om kosten utan just det här att alla tre behöver veta att de andra också bygger ut. Liksom. Hamnen måste veta att fabriken byggs och fabriken måste veta att hamnen byggs och järnvägen måste funka emellan. Och allting.
Jag köper en industrikansler kanske?
Exakt, ja, men lite mer samordning, och det har ju till och med regeringen försökt med den här accelerationskontoret, va? Har ni talat med dem? De är ganska...
Har inte det bara mest handlat om att ta bort byråkrati?
Jo, men, sådär, men de talar väldigt mycket om samordning mellan myndigheter och sådär. Okay. Så till och med liksom regeringens egen accelerationskontor låter ju som oss nu, att säga att det borde gå att samordna bättre. Så det här är en, men igen, den här regeringen har inte haft någon industripolitik. Alltså de fattar inte behovet av, de fattar regelförenklingar, och det behövs regelförenklingar, ärligt talat, när man träffar en del av de industriföretagen och så hör man hur de har drabbats av regeltolkningar, så undrar man, vad håller vi på med i Sverige? Så jag vill bara säga att det finns skäl att rensa det här. Inte sänka krav, men att se till att kraven faktiskt går att hantera. Inte minst för befintlig verksamhet. Att ompröva hela miljötillstånd för en fabrik eller en verksamhet som redan finns där. Som vill bygga ut och göra den mer fossilfri och klimatsmart. Då ska hela deras tillstånd ompröva.
Ja.
Men det här är ju bättre det som är i nya lägen. Det skapar en enorm osäkerhet.
Det är som det här som vi har fått... Alltså vi har pratat med Pappers ganska mycket när de gick med som medlemmar i Katalys. Ett av de vanligaste problemen på pappersbruken är att man ofta har vindkraft och så vill man, behöver man förnya vindkraften för att man får 40% mer kapacitet om man byter liksom de här gamla kraftverken mot nya. Då är det en helt ny miljöprövning för varje stolpe.
Ja.
Det låter faktiskt orimligt. Alltså kan man inte, det skulle man kunna förenkla utan att det är någon sånt övergrepp ens.
Nu kan inte jag juridiskt.
Nej, inte jag kan,
men det finns ju en utredning som vi tycker som det är bra, som innebär att omprövning bör vara huvudregeln. Det vill säga, har du tillstånd så är det omprövningstillstånd som ska inte alltså, att starta om från början med hela liksom.
Mm. Innan vi nämnde det här med industrisatsningarna i norr och det där, så måste vi ta upp det här med Malmbanan som är något av vår hjärtefråga. Att man borde bygga ut dubbelspåret där. Och vad jag har hört så var man på väg att göra det. Man var på väg att satsa pengar på det, men plötsligt så ändrade sig Trafikverket och säger att nu är det plötsligt inte samhällsekonomiskt lönsamt längre. Var det senaste jag hörde, jag vet inte om det kan få gå fram och tillbaka, men det måste väl vara bland det mest samhällsekonomiskt lönsamma vi har i Sverige att bygga ut Malmbanan.
Ja, alltså när den står still så kostar det 200 miljoner om dagen.
Mm.
Man måste förstå det. Och det är liksom inte bara alltså pellets, det är järnman, det är liksom, liksom till SSAB och så och hela verkstadsindustrin. Det är också liksom hela beredskapsperspektivet.
Mm.
Från den isfria hamnen.
Ring NATO.
Vi talar NATO, vi talar öst-västligt. Det, det är uppe i norr. Det är där Ryssland kommer om de kommer. Det, är liksom, det finns liksom så många argument för. Och det har vi sagt i regeringen. De har ju talat alternativ, finansiering. Så vi säger, vi bryr oss inte så mycket om hur det görs. Kan vi bara lösa det här nu så är det väl rimligt att prioritera.
Jag kan ta bara en detalj då. Förra sommaren så hade jag och sambon bestämt att vi skulle åka den här längsta inlandsbanan, liksom åka på de här järnvägarna. Och så precis skulle vi liksom trycka iväg liksom en jättedyr resa. Men vi hade ätit mat i Norrbotten i flera veckor. Och bott på hotell och så vidare. Och sen så, nej men vänta, jag måste bara kolla. Vi åker väl järnväg? Nej, 80% av resan kommer gå på buss. Därför att, okej, men då sket vi det. Man vill inte åka inlandsbussen i 2 veckor. Liksom. Det är järnvägen som är grejen. Så att det får ju även spiller över i liten skala då, på turism, på besöksnäring, på det här som är ja, det som kanske också är en framtid i den här regionen, en upplevelseindustri liksom, miljöturism.
Bara som en... Du är drabbad av det.
Jag är drabbad. Så nu får ni fan bygga ut. Nej, men det spiller över att det går inte att göra någonting där uppe när de här sakerna fallerar. Men vi måste komma in på lågkonjunkturen.
Mm.
Den här regeringen har ju då administrerat en massarbetslöshet på nästan 9%.
Mm.
Vad skulle du göra för att sänka den? Vad gör du i din budget för 2027 om du blir finansminister?
Om vi först bara går tillbaka lite.
Hacka lite på regeringen.
Hur hanterar man en alla visste att det skulle komma en lågkonjunktur. Alltså alla prognoser talade för lågkonjunktur. Då drar man ner på bostadsbyggandet. Man drog ner på arbetsmarknadsutbildningar och utbildningssatsningarna. Och man riktade de skattesänkningar och sådana stimulanspengar som ändå gjorde till människor med höga inkomster. Och man underfinansierade välfärden. Det är fruktansvärt dålig konjunkturpolitik. Alltså alla de här punkterna talar ju emot hur man bör agera i en lågkonjunktur. Jag tycker att regeringen bär ett stort ansvar att man liksom förvärrade krisen och höll fast krisen väldigt länge. Nu får vi se vad vi är 27. Jag tycker det är väldigt stor skillnad på om vi är i total kaos, förstår ni, eller om vi är i en återhämtningsfas i svensk ekonomi som regeringen har trott på hela tiden. För ärligt talat, i år räknar man ju ändå med att tillväxten ökar med någonstans över 2%, kanske 2,5% eller någonting sånt. Regeringen trodde ju på 3%, det är ju ingen som tror på det längre. Så att det är skillnad på hur man bedriver konjunkturpolitik i ett läge där man växer ekonomin med 2,5% eller där det liksom är noll eller minus. Det är liksom skillnad.
Ja,
men några självklara delar...
Dessutom så är det så att de kommer ändå inte komma upp. Alltså vi har ju tappat flera år av köpkraft och tillväxt.
Och tillväxt, vi kommer ju ha, alltså den här tillväxtperioden, de här 4 åren kommer vara sämre än Stefan Löfvens period när vi hanterar en pandemi. Alltså när landet var nedstängt. Det sätter lite perspektiv på hur mycket tillväxt vi har tappat de här åren. Men en väldigt viktig sak är ju, man kan vända på det, aktiv arbetsmarknadspolitik, kompetensförsörjning, utbildning. För ärligt talat, vi har ju också en matchningsproblematik. Det är inte bara konjunkturproblem. Vi har också människor som är arbetslösa som behöver få en utbildning för att kunna ta de jobb som finns. Och det vet vi funkar. All arbetsmarknadsutvärdering visar att arbetsmarknadspolitik som bedrivs på rätt sätt gör att människor hamnar i jobb. Det är lönsamt för ett samhälle. Det är kostsamt att ha så här många människor arbetslösa. Jag skulle säga att det är det största slöseriet och det största misslyckandet för den här regeringen. Det är arbetslösheten. Och att de inte har förstått att det här kostar på i väldigt många led är problematiskt. Men det är också en möjlighet för oss. Ibland kan man vara lite mer populistisk så här. Nu igen betalar Arbetsförmedlingen tillbaka 4 miljarder kronor. 4 miljarder kan inte ens finansdepartementet se till att 4 miljarder används för de som står långt från arbetsmarknaden för att komma närmare jobb.
Det saknas väl kontor i många kommuner?
Jo, man har ju avlövat Arbetsförmedlingen så de inte kan göra av med pengarna. Ibland undrar jag om det är en plan att Arbetsförmedlingen ska ha så lite pengar så att de inte kan göra av med sina pengar så att pengarna ska tillbaka till statskassan.
Och nu så har man försämrat A-kassan också för långtidsarbetslösa. En fråga då, kommer en socialdemokratisk regering, kommer man återställa A-kassan eller förbättra A-kassan på något sätt så att de här nu SD-försämringen, Jimmie Åkesson-sänkningen av A-kassan för långtidsarbetslösa återgår? För det är 100 dagar och sen 300 dagar. Det här är ju en otrolig kostnadssmäll. Och det är inte...
Och dåligt för facken, dåligt för lönerna.
Dåligt för facken, dåligt för... Ja, och framförallt för konjunkturen. Och frågan är liksom, om man inte bekämpar arbetslösheten, varför ska man då bara bestraffa de arbetslösa? Det blir någon sorts idé om, varför blev 100 000 personer latare i Svantesson och Kristersson Sverige än i ditt och Magdas Sverige?
Och det är ju inte bara 100 000 fler arbetslösa, det är 100 000 fler undersysselsatta.
Också,
ja. Addera det, det är 100 000 fler som skulle vilja jobba mer, men som inte får det. Det är 200 000 människor som har ännu svårare att betala räkningarna och allt. Så det är fler än bara arbetslösheten som har drabbats här. Men jag delar in, vi har i vår budget gått emot den här avtrappningen av A-kassan. Och jag tror att det är ganska viktigt att se det du sa nu. Vi som är intresserade av ekonomi och förstår ekonomi, vi vet att A-kassan inte bara är en trygghetsförsäkring för människor som blir av med ett jobb in i ett nytt jobb. Det är viktigt. Det är liksom en del av den svenska modellen att folk inte behöver lämna, rycka ut ungarna ur skolan och flytta till en ny bostad bara för att man söker jobb till ett nytt jobb, utan man måste få en period att ställa om och hitta ett nytt jobb. Men det andra är att det här riskerar att pressa lönerna.
Mm.
Så det är en lönesänkarpolitik som jag tycker att inte minst facken är lite slappa att använda som argument. Därför ärligt talat, nu nästa steg som SD vill göra, det är väl att förstatliga A-kassan. Mm. Då sänker man facken ännu mer. Och har man svagare fack, då får man sämre lön och sämre pension och sämre villkor. Så det finns en koppling mellan SD gör för att försvaga facklig organisering och lönevillkor för Sveriges arbetare och tjänstemän.
Det är väldigt strategiskt uttänkt det här att försvaga facken. Det gjorde också alliansregeringen så fort den kom in. Det gjorde massa försämringar för A-kassan och halverade många, vissa svaga facks medlemskap. Jag tänkte ställa en fråga om arbetslösheten här. Vi är inne på arbetsmarknadspolitik och det är vi alla överens om att det är väldigt viktigt att man behöver utbildning och kompetenshöjning och sådär. Men samtidigt kan jag citera citatet som jag citerade för Elisabeth Svantesson om av Anders Forslund på IFAU, alltså Institutet för arbetsmarknadsforskning, som säger det att man ska ha korrekta förväntningar på vad arbetsmarknadspolitiken kan göra. Den kan sortera om i kön till arbetsmarknaden. Men om man verkligen ska få ner arbetslösheten så måste man, jag läser här, om arbetslösheten ska gå ner krävs en bättre konjunktur som antingen kommer till stånd genom att vi får draghjälp utifrån eller genom en ekonomisk politik som stimulerar efterfrågan väsentligt. Och detta sa han också innan den här nya kostnadskrisen och liksom potentiella lågkonjunkturen som kommer av kriget i Mellanöstern. Så att man behöver också en expansiv finans- eller penningpolitik. Och penningpolitiken är det inte politiker som bestämmer över längre. Så att man behöver en expansiv finanspolitik för att verkligen få ner arbetslösheten.
Man behöver en politik som blir expansiv, men det behöver inte betyda att man går med enorma underskott. Alltså jag vill bara säga det därför att Nu slår vi rekord i underskott nu och det är skattesänkningar på lånade pengar som inte stimulerar ekonomin. Så det handlar väldigt mycket om vad man gör av skattepengarna och vad man riktar stödet. I vår budget så får 9 av 10 svenskar mer pengar i plånboken. De som inte får mer pengar är de som tjänar absolut mest i Sverige och de har fått stora skattesänkningar, så jag tycker det är helt rimligt. Så jag tror att mer fokus på att göra det som ger effekt, för efterfrågan spelar roll i ekonomin, jag delar det. Nu kan vi hamna dock i ett väldigt svårt, nu är det nästan ekonomiskt seminarium, vi kan hamna i ett svårt läge där om inflationen tar fart, då blir det svårt. Då gäller det att verkligen rikta in insatser som har effekt på efterfrågan på arbete utan att bara allmänt dra på liksom ekonomin i övrigt. För då kommer Riksbanken att höja räntan mer. Då har vi hamnat i stagflation.
Jobbar inte du mer om du får 5 000 kronor mer i månaden?
Nej,
10 000 då? 15, om du ska börja jobba, behöver du 20 000 mer? Vad behöver du så att säga? Nej, men det är klokt.
Så är det. Och så det gäller att vara smart i riktat. Och jag tycker regeringen har kommit undan med slöseriargumentet för mycket också. Med det här, ta bara skolan. Alltså, 13 miljarder i vinst de senaste åren som har läckt ut från skolan. De här 19 miljarder hade kunnat göra skillnad i klassrummet.
19 000 lärarlöner.
Ja, det är jättemycket. Så att det handlar om att prioritera rätt, att liksom styra in mot det som vi vet ger effekt. Det måste vi göra, för jag är lite orolig för att regeringen liksom bara happy skjuter alla problem på framtiden, och så står vi där och så blir, som Svantesson sa, pengarna är slut.
Nej, hon sa alltså inte sa det.
Ja, det var väl det presskonferensen gick ut.
Reformutrymmet var slut, sa hon igår att hon sa.
Ja, och att bränna reformutrymmet för nästa mandatperiod på skattesänkningar som man har tagit nu med lån, det är otroligt ansvarslöst.
Men då är frågan, liksom, för ni hakade ju på det där, vi var kritiska, Finanspolitiska rådet, Lars Heikensten, denna mycket tillvida man, han som snart kommer sitta säkert som julvärd på julafton, för det finns ingen trevligare man. Men han dundrade då mot regeringen och ni hakade på, självklart det var en lågt hängande frukt som man kunde kasta mot regeringen, jag förstår det, det var lockande. Men är det inte på ett sätt också, hur ska ni då själva hantera nästa mandatperiod om ni vinner valet? Ni kommer kanske ha en ganska brokig koalition. Mm. Alltså göra Nooshi och Tan Ringqvist glada samtidigt kanske inte så lätt att göra med ett balansmål och en kostnadskris.
Nej, men om man inte sköter samhällsekonomin bra så sticker ju räntorna, och det vill vi inte ha. Vi kan inte ha en inflationsekonomi som bara far iväg, för det drabbar alla. Så att det problemet har vi nu, därför att den här regeringen har lämnat det efter sig. Men det jag tycker är att det finns ganska stora omprioriteringar att göra. Det finns slöseri i systemet som vi måste angripa. Och där har jag också sagt att jag ska inför valet också ta fram litet, en plan för att minska slöseriet. Och då kan det handla om de här enkla grejerna som du och jag tycker är enkelt. Stoppa vinstutdelning från skolan, se till att de pengarna jobbar där.
Kanske en liten skattehöjning för de allra rikaste.
Verkligen. Och
det är hygien nästan.
Men sen handlar det också om den svarta ekonomin. Alltså, vi har en kriminell ekonomi nu som är 1 miljard om dagen. Kan vi gå åt den finansiella kriminaliteten som den här regeringen verkar liksom inte bry sig om, som är grunden för varför de här kriminella gängen jobbar? De vill tjäna pengar, de vill ha pengar.
Ofta ankrok med LSS och domstolar. Och det är liksom
eller
en total
så
ekonomi.
Svart jobb i byggsektorn och utnyttja människor. Det finns så mycket poänger med att röka ut den svarta ekonomin och göra den mer vit. Då får vi skatteintäkter. Och igen, slöseriet med arbetslösheten. Om vi bara är lite smartare här så är det ganska stor effekt på intäkterna in också.
Jag tänker, vill du ställa något om Wallström? Vi skiter i ram. Alltså, du ska alltså inte behöva prata om ramverket. Så att vi noterar detta. Du får alltså återkomma. Det är två avsnitt, tror jag. Du får återkomma om detta efteråt. Kan du göra en lång sån här stunden möte, 3 timmar om ramverket med dig? Ja. Men så här, nu har ju Liberalerna verkat ut sitt och Simona Mohansson beslut att släppa in SD i en möjlig tidig regering. Och nu sätts ju sökarljuset på din sida i politiken, om man säger vår sida i politiken. Hur ska Socialdemokraterna få ihop ett kraftfullt regeringsunderlag som kan regera landet? Och det här också tycker jag som lite grann biter, nämligen det här att när man hade det här, framförallt januariavtalet, och att man inte fick igenom alla sina budgetar och så. Det där tycker jag, det biter ju, kanske inte på oss här på Katalys, men på väljare i allmänhet. Man vill ha en stabil regering. Hur ska ni åstadkomma det? Ta bort den här liksom bråkstämpeln på vänsterkanten.
Ja, men först är bara vända mig emot lite beskrivningen. Det de är överens om är att SD ska sitta i regeringen.
Och det är Liberalerna som är det.
Det är Liberalernas liksom.
De andra är ju inte det.
Nej, men det kommer ju, eller hur? Det är det. Och det har vi vetat. Så dramatiken i det här, att man inte vet vad Liberalerna tycker från en dag till en annan, det är liksom inget nytt. Det är liksom, men nu blev det dramatiskt därför det finns fortfarande ett motstånd i det partiet som tycker att det är...
Hon gör en kupp i praktiken.
En kupp, men de får ju välja sina egna vägar.
Ja, ja.
Men det svåra här är att de är ju inte överens om någonting av det stora.
Alltså, de har ändå ett ganska samlat lag, och de har gjort saker ihop nu under 4 år. De har gjort saker för sina väljare, sänkt skatterna, hårdare straff, hårdare tag mot invandrare.
De har inte haft någon tillväxt, de har en hög arbetslöshet. De har, alltså, igen, det vi har haft hela programmet om, det är ju det som svenska folket vill få förändring på, att vi får en ekonomi som funkar för vanligt folk. Det har de ju inte lyckats med under de här 4 åren. Och tittar man på alla de här priofrågorna som de har som enskilda partier, då tycker de är olika. Till och med euron tycker de olika. De tycker de olika om liksom skolvinsterna. De tycker
men,
de olika
men ändå kan de samarbeta.
Du har rätt i sak, men de har ju samarbetat. De har ju inte haft någon regeringskris. De har fått
men de har, inte, de har ju samarbetat om en politik som inte har lett till tillväxt. De har lett till hög arbetslöshet och de har lett till pressade hushåll.
Jag är med
så det är ju det som frågan måste vara. Vad har ni för politik för det här?
Absolut. Och det har de inte. Det hoppas vi att liksom andra mediehus, ännu de som för tillfället är större än Katalys, kanske kan ställa de frågorna. Liksom, och vi håller, du har min röst, Micke, det är inte problemet.
Min poäng är att jag tror att
medelväljaren så tror jag att det här, de kommer ju från med i söndagskväll bara prata om det här. Så risken är ju då att den här splittringsgrejen då på vänstersidan, rögnarna sidan, står i vägen för att prata om realpolitiken och den politik du utför och deras misslyckande. Det är det vi är oroade över.
Ja, jag tror att vägen framåt är att visa vad Socialdemokraterna vill göra. Jag tror inte på det här amerikanska systemet där vi har tvåpartisystem. Där vi har SD på andra sidan och liksom att de ska, två gäng ska slå varandra i huvudet och aldrig vara överens om något, inte kunna göra en överenskommelse om energin eller så. Jag tror inte på det konceptet. Jag tror att det fördummar politiken, det gör oss svagare. Det bidrar till att man inte lyssnar på experter i viktiga frågor för allting är redan förbestämt. Det är en amerikanisering av svensk politik.
Det är lite som sådana aporna som stänger ögonen.
Ja, men det blir lite, det blir fördummande. Hela politiken blir fördummande. Och jag tycker vi ska bjuda motstånd mot det. Därför jag tror inte svenska folket egentligen vill ha det.
Vi närmar oss verkligen slutet för den här intervjun. Vad har ni lärt av 2022? Min analys var innan valet, under valet och efter valet. Att man hade en stark statsministerkandidat. Man hade för lite konkret politik som bet på väljarkåren. Du kommer säga att ni hade jättemycket bra politik, men det räckte ju inte. Jag vann den argumentationen, för ni förlorade tyvärr valet. Vi förlorade valet, för jag är ju socialdemokrat. Vad ska ni göra den här gången så att det inte blir så?
Nej, men att verkligen fokusera på frågor som betyder något för väljarna. Det måste ju vara väljarnas bekymmer som är våra bekymmer. Och jag tycker verkligen vi har lagt tid på att tänka kring de här tre temaområdena som vi tror är viktigast. Ekonomin som ska märkas i din plånbok men också driva tillväxt och jobb. Vi har välfärdsfrågorna där vi har både de här vinsterna i skolan som en sån fråga. Men det är också liksom, hur ska äldreomsorgen klara demografin? Vi är det enda partiet som har riktade satsningar för att klara kvaliteten och äldreomsorgens utveckling. Vi har hela frågan om och, vi har, och nu har vi fått draghjälp som vi har lärt oss lite mer av. Vi måste haka på lite mer populära eller småfrågor. När blev liksom sjukvården den stora frågan? Jo, de här sträva förlossningspapperna som man hade i Malmö, att de går med underskott, att de lyckas mycket sämre i Skåne jämfört med Stockholmsregionen har ju inte liksom blivit den stora diskussionen, utan ska vi torka bebisar med strävt papper när man inte får en söndagsstek i äldreomsorgen?
Men det är en symbol.
Det blir en symbol, och det blir ju en symbol för vart är äldreomsorgen på väg. Är det de som har råd i framtiden som ska få en söndagsstek?
Eller
ska du betala extra för att mamma ska få gå ut i solen på våren? Det finns konflikter att ta som är viktiga på riktigt.
Men hur ska man, alltså, då undrar jag så här, behövs det inte någon stor reform eller några stora tydliga reformer? Jag tycker, ni kan komponera hur ni vill, men hur ska ni vinna valet? Jag vill verkligen att Socialdemokraterna och de andra rögarna vinner valet. Men, och då blir
de här tre områdena blir ju tv. Vi har inte bestämt vårt valmanifest än, men vi har för första gången lagt fram en valplattform som ganska tydligt prioriterar vilka områden ska vi göra skillnad i människors vardag. Och det gör att vi redan nu, innan valrörelsen egentligen har dragit igång, har väldigt tydliga konflikter kring plånboksfrågorna, kring trygghetsfrågorna och kring välfärdsfrågorna. Så att det är där vi kommer bygga vår valrörelse. För det, vi upplever att väljarna har sagt åt oss att det är det här vi ska fokusera på.
Jag tänker så här, om vi ses här igen om ett år, hot och löfte, inbjudan, och du är finansminister, vad har du ändrat då?
Nej, men vi har verkligen fokuserat på att få fart på Sverige igen, för det är det som är det långsiktigt viktigaste. Och vi har gjort insatser som gör att välfärdsfinansiering är mer långsiktig, och vi har sett till att människor känner sig tryggare med att vi har ett ledarskap i en osäker tid som inte alltid sitter på fötterna längst bak och är sist och tittar på vad övriga Europa gör, utan vi har ett ledarskap som agerar när omvärlden förändras, för det är Magdalena Andersson väldigt bra på.
Tack Mikael Damberg för att du kom hit. och välkommen tillbaka någon gång i framtiden. Vi säger lycka till och god kamp. Fortsätt stöd vår verksamhet på Katalys med små ekonomiska bidrag. De stora går till andra jättar. Teckna för vårt nyhetsbrev och hitta swishnumret på katalys.se. Lyssna på våra andra poddar om du inte räcker med denna. Avgå alla tisdag och torsdag på YouTube. Kapten Enqvists bibliotek om P.O. Enqvists författarskap och Stuvande möter. Där det här bara var en förpostfäktning till en lång podd. Du får komma dit sen någon gång, Micke, när tiden kallar. När du har tid efter valet.
Fyra timmar över.
Fyra timmar, vi kände hela veckan. Den långa Micke Damberg-vandringen med Daniel Sunen. Allting på Katalys YouTube-kanal och där poddar finns. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.